Det är återigen en magmåndag och jag är jätteglad att sitta här med en höggravid kvinna som vill prata med mig. Och det är jätteroligt. Hon heter Hanna och hon har varit naturligtvis hos mig i studion och fotograferat mage. Och vi har till och med släpat dit hennes man faktiskt som kom en sväng och fotograferat. Så jätteroligt. Och nu pratar Hanna med mig idag om graviditeten och upprinnelsen till denna. Hej Hanna!
Hej!
Då är det så här, vi håller på att råda lite med datorn och så här och hur vi ska få bästa uppkoppling. Men jag får säga till om du börjar låta svagt. Så får jag säga, luta dig framåt säger jag då, så blir det bra. Ja, alltså jag tyckte det var nämligen så när det var hos mig så tänkte jag att den här historien är helt fantastisk. Nu sitter du där med barn.
Ja.
När ska du ha barn? Vilket datum?
Ja, egentligen är det 7 januari, men de kommer sätta igång med 1 januari.
Jaha.
Jag har dealat och wheelat lite grann med KS.
Du har gått in liksom och förhandlat till ett tidigare förlossningsdatum.
Ja, nej, men lite grann. Så jag vill egentligen ha ett kejsarsnitt, men ja. Så hade vi diskussioner och så är hitan och ditan och så bestämde vi. Okej, de kör igång. Jag var lite nervös för. Det gick lite snabbt förra gången.
Ja.
Så jag var stressad över komplikationer som kan hända när det går lite för snabbt.
Ja. Så och du ville inte vara med om det igen, var det så det var?
Nej.
Nej.
Så att då såg vi till att 1 januari blir det.
Och då blir det kejsarsnitt då, eller?
Nej, det blir, de kör igång mig. Alltså det blir en vaginal förlossning och de kör igång mig, men då är alla på plats.
Ja.
Jag riskerar inte att föda hemma eller någonting så.
Ja, det var så
det inte sist, men det gick väldigt snabbt. Det var väldigt...
Aha. Hur snabbt då? Har jag hört den historien? Det är jag säker på faktiskt.
Nej, det gick en timme alltså från det att jag kände verkarna här hemma och sen han var en kvart inne på sjukhuset.
Nu får jag en sån där galen vision av de här gamla alien-filmerna när någon är gravid med en alien. Och då blir de gravida och så föder de barn på ungefär en timme. Men så var det med dig och andra.
Nej, men själva dess slutskeden, det var... Sen var det kaotiskt hela biten där för att min dotter skulle absolut med och hon var 4,5 år och hon skulle vara med på förlossningen. Sen så, ja, det är en lång historia.
Ja, precis, vi tar inte den här gången. Vi kanske kan återkomma när jag får lite torka på magpodden. Då ska jag ringa upp dig Hanna för att berätta den här historien om förra förlossningen. Men nu ska vi faktiskt, det är helt okej, vi håller oss och tycker att det är spännande nog nämligen den här dagens graviditet som vi har att göra med. För att du har två barn förut. Eller hur? Vi sa det två. Och hur gamla är de nu?
Och Michaela, hon fyller 20 i mars.
Mm.
Och så har jag William då som är 15.
Ja, de är ju inte några små.
Nej.
Det var ett tag sedan.
Det var ett tag sedan.
Ja.
Så att det är börja om från början.
Det är verkligen börja om från början och det gjorde du med brått mod. Och så nu tänker jag vara så här totalt oartig att fråga hur gammal du är också.
42.
Precis, så var det. Och för vi pratade om det här när du var hos mig. Vi kände igen oss i varandra. Inte med historien men med åldern. För jag följde också barn när jag var 41 då. Men då är ju historien så helt vansinnig. Så att berätta. Jag hjälper till ifall du glömmer något. Så jag började du berätta med din man och hur det gick till och alltihop det här. Inte grafiskt, men du vet vad jag menar.
Jag träffade min sambo. Nu är det väl för typ 3,5 år sedan. Han talade om ganska snabbt att han kunde inte bli pappa. Han har försökt förut i många, många år.
Mm.
Och kört med IVF och det har inte funkat.
Nej. Och många år, alltså vi snackar inte 3 år nu, utan det var typ närmare 20, var det inte så?
Ja, han har ju hållit på i typ 20 år.
Ja.
Så det kan man väl säga.
Ja.
Han har kanske inte aktivt under hela perioden, men dock velat ha barn.
Ja.
Men när vi träffades så sa han liksom hur läget var och jag accepterade väl det. Och sen så hade jag min son som var väldigt på oss hela tiden. Speciellt min sambo och sa att jag vill ha ett syskon. Och jag har känt i 10 år att jag skulle hemskt gärna. Men det har inte platsat in, man har inte träffat den rätta. Det gäller ju det där, man vill ju ha rätt pappa till sitt barn. Avstå i så fall om man inte hittar rätt, kände jag.
Ja, precis.
Men det kändes rätt med min sambo så att jag började väl småprata lite grann om det där. Ja, men man kan ju försöka med IVF kanske. Och han ville ju...
Hur länge hade ni försökt då? Liksom? Eller hade ni försökt eller så? Han hade ingen idé? Eller vad då var
det som... Vi försökte inte.
Nej.
Alltså det var som... Från början var det ju helt och hållet att nej, men det kommer inte bli någonting. Så att jag hade ju skydd sedan tidigare som jag måste fixa bort sån här spiral.
Mm.
Men så kände jag som att man kanske ska testa innan det är för sent.
Just det. När kände du det?
Och han undrar om jag verkligen ville gå... Vad sa du?
Hur gammal var du då när du kände att kanske innan det är för sent, hur gammal var du då?
Ja, jag vill... Alltså jag kände väl riktigt redan när vi träffades så tyckte jag hade träffat rätt, men jag kände det var väl lite... Men sen så gnagde det väl lite i huvudet lite grann så. Men sen är det väl... Det är väl... Det är drygt 2 år sedan, det borde vara 2 år sedan nu då, ungefär.
Mm.
Som jag började prata lite grann om det. Och han sa, men han undrar om jag verkligen vill gå igenom det. Han har ju gått igenom det förut, just IVF. Vi tänkte vi kör på en gång. I och med att han har ju inte... Han sa att ja, han kan ju inte bli, så det är bara att köra med IVF. Det är den varianten vi kan köra på. Och han undrar om jag vill utsätta mig själv och min kropp för det. Han vet hur det är, att det är tufft för tjejen och hormoner. Och det finns inga garantier. Och så här, men jag kände som att ja, men vi tippar ju på lotto. Man vill ju vinna den där högsta vinsten. Men, och man chansar ju hela tiden och sånt där. Man vet ju aldrig, man kan ju vara den som vinner högsta vinsten.
Du är positivt inställd på sånt där. Det
ja. Ja, så då så tog vi kontakt helt enkelt. Jag var jätteövertygad om att problemet fanns inga problem hos mig. För att jag hade fått 2 barn tidigare när jag var 20-årsåldern. Det gick ju jättebra. Det var inga problem.
Nej.
Jag trodde att jag var superfertil. Kommer dit till läkarbesöket och de talar om att nej du gumman, det är inte alls så. Det är alltså, det dalar olika snabbt och för dig har det dalat ganska rejält. Du har väldigt dåliga värden.
Aha.
Har ni funderat på äggdonation?
Man.
Och vi står där och, eller sitter faktiskt, jag och min sambo bara tittar på varandra. Han bara, men du var ju superfertil. Jag tyckte jag var superwoman. Jag fixar det här. Vet du. Jag bara, jag trodde det. Jag har ju 2 barn tidigare.
Ja.
Kanske inte de bästa referenserna så, i och med att det var så långt bak. Men jag hade ingen tanke på att jag var för gammal.
Nej, tänk. Och, ja, det är ju, det har man inte. Det är klart du förstår. Det förstår jag. Ja,
ja nej, så att... Så vi är helt chockade, vi står bara och tittar på det. Så till slut får jag som be läkaren gå ut och så att vi kunde få prata själv. Och, som, vad vill du? För jag tänkte som att jag kan inte vara oschysst och säga att ja, men om äggdonation är enda chansen, då kan jag inte sabba. Jag vill ju ge honom ett barn. Men samtidigt så vill jag att det skulle vara vi två. Så att det, men vi var på samma spår. Han ville också, skulle han bli pappa så var det med mitt. Så här,
ja, så kände jag. För han hade ju uppenbarligen då inga barn andra ord. Så det var ju hans enda chans, första chans, som man säger.
Ja. Så vi sa, vi kör på trots alla dåliga odds. Så då satte vi igång processen. Och satte igång med de här sprutor. Först en sprayning och sen är det sprutor. Och sen ska vi tillbaka och de tittar och då är de faktiskt väldigt förvånade, för jag har fått, de har inte förväntat sig någonting i princip. Så att de undrar, alltså har de pratat med dig förut? För det står, du har jättedåliga värden men du har lyckats få fram 5 ägg.
Jaha.
Jag tror att 8 ägg till och med hade jag lyckats få fram. Och de undrar om de har skrivit fel i journalen och sånt där. När de sa till mig, de rekommenderade äggdonation redan från början. Så, för jag hade fått en ny läkare där då.
Ja.
Nej, så då fortsätter de lyckas få ut 5 ägg. 3 ägg blir befruktade. Och vi sätter in dem. Det ena sätter sig, men det blir missfall efter lite tag. Så då väntar vi ett tag och så sätter vi in det frysta ägget. Vi har ett fryst ägg då.
Mm.
Så jag försöker med det. Det går inte heller.
Mm.
Nu börjar vi, då är, nu är vi i vår...
Ja, precis. Ska jag fråga dig, hur lång tid pratar vi nu?
Nu är vi våren 2014.
Mm. Det är 2 ägg, 3 har vi provat.
Och då känner jag, jag fyller 42 i juli.
Mm.
Ska vi köra en till hormonbehandling, det sista. Vi tänker inte åka iväg till Danmark, vi tänker inte göra det. Men vi ska vi ge det här en sista chans, ska vi försöka köra en till hormonbehandling?
Mm.
Och vi bestämmer oss för ja, men det gör vi.
Wow, alltså det var modigt. Det var tufft alltså. Känner inte du att, du tydligen så kände du inte det, men vad, det tar ju så. Men du kände att nej, det var ju bara för att det var liksom sista chansen på något vis, rent åldersmässigt eller vad?
Ja, men det kändes så. Sista chansen, och då kan vi säga, funkar inte, så kan vi i alla fall säga att vi har gjort allt vad vi har kunnat. Vi har gett den chansen, vi kan inte gå tillbaka till den och säga att nej, men vi ångrar att vi inte gjorde det.
Nej, just det. Det förstår jag.
Vi provade i alla fall. Vi gjorde efter vad vi kunde.
Mm. Ni var rädda att ångra er känt helt enkelt om ni inte tog tag i
det. Ja, absolut. Så då börjar vi nästa process. Och ska börja om med den här hormonbehandlingen. Mm. Och då börjar man med de här, det är nässpray som man ska, idag ska tryckas ner i klimakteriet.
Mm.
Och så väntar de här dagarna och ska jag få en mens. Jag får den inte. Så jag ringer in. Så jag har inte fått någon mens. Det kommer ingenting.
Mm.
Och de säger, ja men fortsätt ta den här sprayen. Det kan ta några dagar extra.
Ja.
Det går några dagar extra. Jag ringer igen. Jag säger, det händer ingenting. Då känner man, nu är jag klimakteriet. Nu är det kört alltså. Det går inte. Och då så säger de, ja men då måste vi ta nya prover och testa. Men ta ett gravtest utifall att.
Och då skrattar du högt eller?
Ja, jag känner som ja. Nej, det är klimakteriet jag har hamnat.
Ja, klimakteriet är lite gravid, vad ska man tro? Ska
ja, men alltså det hände, jag fick ingen menstruation.
Nej.
Jag har ju haft problem med, det sa jag inte, men jag hade i den andra processen jag hade problem med få ägglossningar och sånt där. Så de fick sätta igång mina ägglossningar, så att jag hade haft lite små problem mina. Men när det är slut på min äggreserv, det är helt kört. Ja. Jag kan ju inte kvitta kroppen på det sättet, men det var så jag tänkte och så. Så nästa morgon då tar jag det där gravtestet. Och det är ett stort plus.
Ett stort plus alltså. Det är helt vansinnigt. Mm. Och en man som inte kan få barn. Och du som är klimakteriet. Jag menar, så sitter du där och gravid. Jag tycker det är så fantastiskt. Men hur, alltså, du stirrar på det där. Var du själv när du tog testet eller?
Ja, jag var själv. Oj. För jag hade ju ingen tanke på att det skulle funka. Alltså annars hade jag ju väntat in min sambo.
Ja.
Så att, han hade ju åkt till jobbet. Annars hade vi tagit det samtidigt. För det är ju så man har gjort de andra gångerna. Som så här, ja, och så går man och så visar. Så, åh nej, det, eller åh bra. Eller, nej, men alltså,
ja, just det.
Det har ju, han har ju varit närvarande vid de andra tillfällena.
Mm.
Här var han ju inte närvarande. För det här var ju bara kontroll för mig.
Ja, just det.
För de ville bara veta. Mm. Och jag trodde ju inte på det.
Nej, hela. Det är klart. Och så stod du och stirrade plusset liksom. Och vad tänkte du då?
Och jag bara grät.
Det gjorde det.
Jag ringde till min sambo som kunde som knappt prata. Försöka förklara.
Han trodde att du låg och hade brutit benen eller någonting. Eller?
Ja.
Jag
han trodde att jag var jätteledsen.
Ja, precis.
Gråtit var man ledsen, inte glad. Nej. Men det var som att tårarna bara spruta.
Men trodde du på det då? När du först såg det, trodde du... Eller hur många prov tog du?
Jag tog bara ett.
Gjorde du det? Det var kaxigt.
Ja. Nej, jag tänkte, det kan ju inte visa plus om det inte är plus.
Man ser ändå liksom filmscenen att folk ligger och sätter på 7-8 sådana här prover på badrumskanten för att de inte tror det är sant. Men det är kanske de som mest inte vill vara med barn som provar en gång till.
Ni vill. Ja, men jag tror det är många som gör det faktiskt.
Mm.
Jag tror jag tog ett till sen efteråt. Sådär, men det...
Jag tog två vet jag. När jag skulle bara för att kolla en
gång till. Men inte direkt efter just då. Men jag var inte inställd på flera test hemma heller just då. För...
Just det.
Det skulle komma sen.
Efter. Oh,
sen skulle jag ta alla
de här. Aha, så du grät som en stor gris.
Jag var så inne i det här att nu ska det vara en ny hormonbehandling. Att jag skulle bli gravid mitt i behandlingen. Det fanns ju som inte min världskarta. Och just där. Man blev ju lite stressad. Vad innebär det här? Jag sprutade den här nässprayen. Kan det vara skadligt? Alltså, man har haft sådana tankar och sånt. Men de säger att det inte ska göra någonting så att.
Nej.
Så att, nej.
Ja,
så att,
just det, men herregud. Det är sånt där att tänka på också. Liksom, nu, aha, ska se vilken tablett tog jag. Och det är som alla tror jag känner om just att bli gravid och inte vet när det ska hända. Jag åt någon slags opasteuriserad ost en gång och fick panik över det. Man inte något liksom. När jag var så jättenygravid. Ja, och det, alltså, det, jag tycker den historien är helt obetalbar. Alltså, mitt emellan två stycken i riktiga IVF-behandlingar med en infertil man som går och blir gravid. Liksom, bara. Ja, det är grattis till den, säger jag. Jag ska se om någon annan kan flytta fram här i och som det har hänt dem också, men jag tvivlar alltså.
Ja. Det här är vårt lilla mirakel. Faktiskt.
Verkligen. Och nu är du, vad är det för datum? En månad kvar ungefär.
Till igångsättning är 2,5 vecka.
2,5 vecka?
Mm. Ja. Det är 1 januari. Så att det...
Tänk. Och har folk kunnat vänja sig vid tanken där hemma nu då, med alla som går omkring?
Alltså det är så svårt. Alltså, det är lite grann, jag har som pratat med min väninna lite grann, att jag tror att det är, alltså man har ju hoppats på det här så jättemycket. Mm. Man har ju vunnit högsta vinsten, men jag har den inte i min famn.
Nej.
Jag har inte miljonen på mitt konto, eller jag har inte min lilla tjej. Det är så overkligt.
Ja, men det är det för alla.
Ja, på något sätt. Så att det är inte så, man, för ena stunden så tror man att ja, men det är sant, och så, nej, men det är bara inbildning, fast jag är jättestor, så är det bara inbildning på något sätt.
Men det är ju det, det är väldigt svårt att förstå att det finns en människa där inne. Alltså, det är otroligt svårt. Jag tror inte jag var 38 förrän jag började fatta att det var en bebis det handlade om. Alltså det är så. Oj, nu har du frusit till här. Jag undrar ifall du kommer tillbaka, det vore ju trevligt. Eller?
Det bröt som mig, så jag hörde inte.
Ja, precis, det är inte jag någonting. Jag märkte också när du stelnade till. Det verkar som mitt gick in. Jag sa det att jag visste ens vad jag sa, fast det var 2 sekunder sedan. Nu plötsligt blev jag så här jättedisträ och minns inte ens vad jag sa. Vi får höra på inspelningen sen vad jag sa när du var borta, Hanna. Men om vi går tillbaka då till, eller om vi fortsätter. Så att, jo, men just vad det jag sa, att jag var i vecka 38 när jag fattade att det kanske eventuellt finns en bebis på riktigt där inne. Så här, det är svårt att fatta det.
Mm.
Men jag trodde det handlade om att det var första gången, men det var ändå lite halvveteran. Men du sa också när du var hos mig att det var så himla länge sedan faktiskt som du hade småbarn och du var gravid. Så det känns lite som på nytt på något sätt. Eller på, från början, vad ska man säga? Att det känns
som, ja, men det gör ju det.
Ja.
Ja, men dels säger vi att man har ju erfarenheten, men sen så har det ju hänt så mycket nytt. Alltså det är så mycket, det som gällde då gäller ju inte nu för tiden. Och sen så är det, man kommer ju inte ihåg allt heller. Det är som, jag har faktiskt pratat med mitt ex, alltså barnens pappa, som så här, om han kommer ihåg någonting, hur gjorde vi då? Hur var det då? För jag kommer inte ihåg allt.
Skrev du inga anteckningar, Anna?
Nej, jag har en väninna som är fantastisk på att skriva dagbok, så hon följer min graviditet med sin dagbok från sin senaste graviditet och kan tala om, men jag för ju inte dagbok, så det är lite svårt.
Jo, men alltså, det här är ju också något som är fascinerande. Nu hackar jag lite igen, men jag ska se om jag kan hålla i ordning på det jag säger i alla fall. Att, hör du vad jag säger, Hanna? Det ska vi se.
Ja,
hör du nu vad jag säger? Är du tillbaka?
Ja,
och jag har lite så här svårt med uppkopplingen, men det är inte så långa avbrott, så det ska nog klara sig här. Det är verkligen så att du någonstans liksom är lite nybörjare, för att det var ett tag sedan då. Och det är ju lite intressant bara det här och så där. Och så sa vi också att det är så kul, dina barn är så stora, så du får sån här liksom naturlig barnvakt här på en gång. Inga små 4-åringar som springer kring den hemma liksom. Oh, yay, så typ känner jag då. Men det gör inte du, jag vet inte.
Ja, alltså grejen är att min dotter då, som fyller snart 20, hon är ju typ nästan den ålder jag var när jag fick henne.
Ja.
Så väldigt nära i alla fall.
Ja.
Hon ser ju på ett helt annat sätt. Hon är väldigt engagerad, som kollar barnkläder, kollar när man ska köpa saker till hemmet, när det gäller bebis, det är allting. Hon är jätteengagerad.
Mm.
Hon till och med sa vid ett tillfälle, hon pratade om vår dotter, jag bara, vänta, är det din lilla syster? Hon är så pass gammal.
Ja, men precis. Ja, men det är väl gulligt att hon är så engagerad. Det är jättefint ju.
Ja.
Ja, jag tänkte bara ta och glida över i nästa fas, en sak som jag inte vill liksom glömma att prata med dig om. För det pratade vi om när du var med sist. Jag vet inte exakt hur det har utvecklat sig. För då var det så att att din sambo tyckte du skulle lyssna på vad doktorn sa. Så där. För du hade lite problem, du jobbade och sådär. Och då skulle du, jag kommer inte ihåg om du skulle vidare till doktorn då, eller hur det var. Jo, jag tror du skulle det, när vi såg sist.
Ja,
och du skulle lyssna på doktorn, sa han.
Det stämmer nog ganska bra. Jag kommer inte ihåg exakt. Jag hade blivit i alla fall deltidssjukskriven när jag var hos dig. Sen kom jag till det läget. Jag ville jobba. Alltså, med mina andra barn har jag kunnat jobba hela tiden. Jag har inte haft några problem alls. Har svårt att inse att min kropp inte klarar av den här svängen. Så det kom faktiskt till en dag. Det gick inte längre.
Nej.
Jag gick ner till 25%. Så jag jobbar 25% typ drygt en vecka. Och sen så funkar det plötsligt inte en dag. Så sen, jag kommer inte tillbaka. Jag ringer till min chef och talar om det går inte längre.
Och hur var det då som du kände att, för jag håller också på sådär när man kände, eller jag hade väl tänkt att ta ner lite tidigare, men det var mest för att jag bara hade tänkt göra det. Inte för att jag inte orkar eller inte ville. Men vad var det som gjorde, för när du var hos mig så hade du svårt att se dig. du är ju inte liksom skogshuggare, du har ju ett kontorsarbete, men det är ändå är det ju mycket liksom, och du tyckte det var roligt sa du också, du gillar ju liksom ditt jobb och mentalt stimulerade allt det där liksom, och hade svårt liksom att få ihop den här bilden i huvudet att du skulle överhuvudtaget inte hålla på med det. Det var svårt för dig då mentalt att ställa in det på att lägga ner. Och då undrar jag, vad var det som var skillnaden den dagen du insåg att det här går faktiskt inte? Vad var det som var skillnaden på den dagen och typ veckan innan?
Det var att kroppen sa ifrån helt och hållet. Jag orkade inte längre. Det är, jag klarade inte av att kliva upp nästan ur sängen. Jag hade, dels fick jag sammandragningar hela tiden. Jag var så trött, orkade ingenting. Alltså, bara ta sig upp och ner. Och det, så är det tyvärr fortfarande. Jag kanske har en aktiv timma om dagen ungefär. Jag klarar inte av att laga mat. Alltså jag som idag så lagar min dotter och jag tillsammans. Jag får sitta ner på en stol och skala potatis. Jag orkar inte stå upp. Jag orkar inte ordna med saker och ting. Och det är väldigt frustrerande. Man känner ju att man är som ett litet fängelse just nu. För att jag körde på så långt så att min kropp sa ifrån totalt. Så att och orkar inte.
Nej, precis. Det var bara att lida liksom då.
Jag har ingen chans. Jag kan knappt vara ut, gå. Alltså, jag tar mig inte till närmaste affären. Alltså, min man får komma med bilen och så får jag hoppa in i bilen och så får han skjutsa mig. Jag ska någonstans.
Orkar du fram till mjölkdisken? Det var det jag undrar.
Ja, men det är knappt. Och det går jättelångsamt. Mm. Så att det, jag kommer knappt fram. Och jag får sådana sammandragningar så fort.
Men då är det ju, nu är det ju målsnöret, så det är väl bra att du sitter mycket ner nu då och sådär. Men det så kan det vara. Det är så förmodligen att det blir för många som till slut sjukskriver sig, att det liksom finns ingen möjlighet att bara genomföra närmsta uppgift sådär. Och då får man, då har man ingen val än att lyssna. Nej. Men det var svårt för dig att lyssna när du tog dig runt.
Jag hade väl önskat att jag hade lyssnat lite bättre så att jag hade haft någon slags energi. För att jag är en ganska rastlös person som vill göra mycket saker.
Ja.
Jag kände ju det när jag jobbade att jag orkade inte när jag kom hem att göra någonting. Och nu orkar jag ju fortfarande, fast jag är hemma hela tiden, så orkar jag fortfarande inte göra någonting i princip. Att jag kan vara nöjd att jag satt igång en diskmaskin. Och det är, vad är det, 5 minuter då?
Ja. Visst är det konstigt, det låter ju absurt alltså. Men det är som det är, tar det stopp så tar det stopp. Det är svårt för andra utifrån att föreställa sig hur det känns. Det måste vara jättesvårt, men det är som det är med det.
Jag har inte förstått, alltså grejen att jag har, mina två tidigare graviditeter var helt fantastiska. Jag hade som, jag hade graviditetsillamående och sånt där, men kroppen funkade. Jag kunde som sköta det jag ville sköta och det var som inga problem.
Mm.
Så jag har inte riktigt förstått. Bland annat en väninna där hon förklarade att graviditet var det värsta hon var med. Alltså barnen älskade hon, men hon absolut avskydde sin graviditet. Och jag tyckte det var bara mysigt att vara gravid. Mm. Men nu förstår jag, för man hamnar lite i ett fängelse den här sista tiden. När man när huvudet vill så mycket och kroppen inte orkar med längre.
Nej, just det. Nu sitter jag och tänker så här. Jag hade en annan idé på en annan grej jag skulle göra. Det skulle liksom spottas ut en massa råd till folk och sådär. Och framförallt kanske gravida kvinnor. Men jag tänker alltså, råd är så himla svårt. För att det spelar ingen nästan roll vad folk säger. Man kan liksom förvånat inte ta till sig grejer. Man inte, det går liksom inte. Man måste uppleva det och förstå själv vad som funkar och inte. Råd är svårt alltså. Jag skulle just fråga dig vad skulle ge för råd till kvinnor. Och så inser jag att det spelar roll vad du säger förmodligen.
Nej, och jag fick ju, jag kan ju säga att alla var ju på mig hela tiden, alltså under ganska lång tid att jag skulle gå ner. Du kan inte jobba så, du märker ju inte, du mår inget bra.
Mm.
Och jag bara, ja men jag måste gå till jobbet, jag måste gå till jobbet.
Ja,
och det...
Har du analyserat det där? Varför måste du gå till jobbet? Var du så uttråkad att inte gå till jobbet? Eller var det att du kände dig onyttig? Eller vad var det, tror du, som drev dig så hårt att gå till jobbet? Alltså,
dels är det att jag tycker om mitt jobb.
Mm.
Dels var det en lojalitet. Jag ville få saker klart. Jag ville bara det här ordna sig. Så kände jag. Jag ville som rensa upp. Och jag kände att jag var inte redo.
Nej.
Jag tyckte processen var för kort tid för mig att bli redo. För att stanna hemma på något sätt.
Ja.
Men det är väldigt lätt. Och jag har en väninna som var på mig väldigt hårt. På att jag borde. Och jag sa, hade det hjälpt någon annan så hade jag förstått. Jag förstår intellektuellt vad du säger. Men känslomässigt så kan jag inte ta åt mig det. För det gäller inte mig på något sätt. Och det var väldigt... väldigt svårt faktiskt. Ja. För att jag ville inte acceptera att min kropp inte funkar.
Nej, det var mentalt tror jag alltihopa. Ja. Att du bara inte kunde, som du säger, exakt som du säger. Du ville inte kliva över det tillståndet liksom mentalt.
Nej, och det var väl lite ungefär som när vi skulle IVF. Jag tror att jag är en superkvinna.
Mm.
Och då är jag jättefertil. Och så här är det som, min kropp fixar det mesta. Varför ska det vara något problem? Det funkar ju skitbra när jag var 20.
Mm. Nej, det är fascinerande det här. Jag håller med, för jag känner igen mig lite i det. Dels är vi samma ålder. Och nu är det med barn mycket tidigare. Ja, men den här grejen när man liksom... Och så är man väldigt driven och väldigt snabb och lite rastlös. Och det här. Så vi har lite grejer gemensamt. Det är väldigt svårt att tro att man har begränsningar. Absolut, jag känner mig otroligt stark. Och jag sover ju ibland i långa perioder 4,5 timmar om natten. Min mamma blir galen på mig. Hon är ju gammal sjuksköterska och vet bättre. Mm. Och jag tycker att det här klarar jag inte med 3 veckor till. Och man gör det tills det smäller bara. Och det vet jag egentligen i teorin. Och det här tror jag så här är för alla. Det är väldigt svårt att föreställa sig en fas man inte är i nu. Liksom.
Mm.
Så att vi kan bara hoppas att några som går omkring och känner sig att de måste gå till jobbet och lyssna på det här och kanske... ta lärdom. Ska vi hoppas det?
Ja.
Nej, men säg alltså, hur trött du är, Anna. Säg det igen.
Ja, nej, men det är absolut. Det är, man måste ta hand om sig själv.
Ja,
jag har det 1000
varför
gånger.
Varför gör man inte det? Jag fattar inte. Svårt ska det vara. Liksom. Ja, men jag känner verkligen jämn. Jag brister i det där. Ja, men då tänker jag också så här att det ultimata priset hade ju varit att du skulle liksom fått för tidig förlossning. Ja. Men det kändes ju förstås overkligt det med. Men det var ju ändå någonting som kunde hända. Om mycket sammandragningar så kan ju det hända. Liksom.
Ja. Ja, men jag förstod ju inte. Vi hade liksom, jag och min sambo hade ju diskussion. För han såg hur dåligt jag mådde på kvällarna.
Ja.
Och när jag var sjukskriven till 50%.
Mm.
För då började sakerna bli klar på jobbet. Så då säger jag som så här att ja, nej, men nu är jag mogen. Om de säger att de tycker att jag ska vara till 100%. Då lovar jag att jag stannar hemma 100%.
Om de säger det.
Ja. Och det här är då typ måndag kväll. På tisdag morgon åker jag då till mödravårdscentralen. Där läkaren säger, ja, men jag tycker vi ska sjukskriva till 100%. Och jag får panik. Det går inte, jag måste jobba. Ja. Säger, och har jag lovat det. Jag kan säga, min sambo vart inte glad när han hörde det. Han bara, men du skulle ju lyssna på vad läkarna säger. Jag fick panik, det går inte, jag måste jobba.
Ja, tänk att det är
jag så. Skulle nog ha gått ner till 100 där och då.
Ja. Men... Och långt tog det från det samtalet hos läkaren tills du gjorde det?
Alltså det tog väl en vecka, 10 dagar eller någonting.
Okay, ja, det var inte så länge.
Nej, sen orkade inte jag längre.
Nej, jag tycker det är jättefascinerande. Det här mentala grejen tycker jag är så fascinerande. Att jag har läst en bok för länge sedan ja, jag minns bara en del av det. Jag undrar vad det är för bok. Det ska jag nog försöka komma fram till. Och det är det här när folk är dödssjuka. Och de får någon slags diagnos. Att nu var det nu vara månde. Och de säger att vi måste göra den här behandlingen här för att du ska liksom överleva. Ja, och då tänker de fortfarande. För det är så svårt att ta in. Så de tänker fortfarande. Men hinner jag då avsluta det här projektet? Eller jag måste jobba är en väldigt vanlig grej också. Man har så svårt att föreställa sig ett liv där man bara lägger allt sånt åt sidan som man hela tiden, som anses vara viktigt förstås, hela tiden. Det här tycker jag är lite fascinerande, vilket fas, vilken sammanhang det än vara månde, så har vi så många måsten som vi på något vis upplever som verklighet, eller som att det är på riktigt att man måste, vilket man inte måste alls förstås. Och det är inte först man ställs liksom med näsan mot muren som man liksom fattar, aha, det var inte så viktigt, tydligen. Liksom. Och det, jag tänker att man måste stå där liksom och banka för att man ska fatta att det plötsligt förändras allting. Och det, jag hade en kollega också, det här låter ju jättemakabert. Här snackar vi bebisar, plötsligt går in på alla dödsteman. Men jag har en till. Och då var det så att hon var lärare. Och de är flitiga kvinnor oftast. Och höll på hela tiden, jobbar jämt som man alltid gör, rätt av en lördag. Så lärar livet liksom allmänhet. Säger jag då som vet vad lärarlivet är. Men jag utgår från att folk missar en get the picture. Sådär. Hennes man ringde henne en dag, hon var äldre kvinna då, fått cancerdiagnos.
Mm.
Då tog hon sin väska ifrån personalen och gick hem och kom inte tillbaka.
Mm.
Då var hon med honom, plötsligt bara skingrades, förstår du, dimmorna, och man såg vad det var som plötsligt blev viktigt. Men det ska till sådana där drastiska saker som att man typ inte kan gå ur sängen som du inte kunde och sådana saker för att man ska fatta. Fascinerande, visst är det?
Ja, men det är synd att det ska gå så långt.
Verkligen, verkligen. Jag hoppas vi kan få andra på. Vi får hoppas vi gör lite gott här. Vad någon tänker till när de lyssnar på oss här.
Ja.
Ja, men precis. Men då är det faktiskt due date här nu då, om bara några par veckor. För du har ju förhandlat det till en tidigare förlossning. Det tycker jag är skitbra gjort, Hanna. Krävdes det mutor eller vad?
Nej, det var snarare så att efter diskussionen så ville, oftast när de sätter igång så är det 2 veckor innan, och då hade det varit i december, så att jag sa om det är möjligt så tar jag gärna 1 januari, eller komma över årsskiftet, för jag vill hellre ett januaribarn än december.
Aha, så
för ja. Barnets skull. Men sen som hon bestämde sig kom och titta ut tidigare, så då får hon skylla sig själv.
Ja, men precis. Ja, men det blir bra det där. Kanon. Alltså det var spännande. För visst är det så att utom att det är en tjej? Det är en tjej.
Ja, det är vad de har sagt. Och jag har, det är jag inriktad mot.
Ja, just det. Ja.
De borde, när barnen, mina andra barn var små, så sa de att det är ju inte garanterat. När man, jag vet inte hur garanterat det är idag heller.
Nej, men vet jag, vad är garanterat egentligen? Ja. Det får vi ta, kapitulera till livets, vet jag, att det, vad som helst kan hända. Kan vi kunna.
Ja.
Nu är det faktiskt så, vad som har hänt nu är att nu har det gått 30 minuter.
Oh.
Sådär bara. Och då tänkte jag avsluta, faktiskt. Mm. För att jag tycker vi har täckt det mesta som jag kände att det var jätteroligt att låta andra få lyssna på. Och är jätteglad att du släpade ut i hallen och kopplade in datorn på ett helt annat sätt bara för att snacka med mig. Det är jag tacksam för. Och så. Så att du, okej, var det halvbekvämt i alla fall där du satt, eller? Gick det bra?
Ja, nej, det har gått bra.
Ja, bra.
Det är rumpan, men det
ja, jag var förstår. Nu ska du få masa in till en mjukare soffa. Men då tackar jag så jättemycket, Hanna, och säger hej då till dig. Och så vill jag uppmana alla andra att lyssna nästa gång. På Magpodden brukar det finnas en bild till höger där det står vad nästa samtal handlar om. Så kan ni bestämma er för om ni tycker det är någonting ni vill lyssna på eller inte. Men nu har ni lyssnat på mig och Hanna som ska ha barn. Inte jag, men hon ska ha barn alldeles strax. Och sen kommer jag faktiskt släppa fram henne till mikrofonen igen för att berätta vidare lite grann om förlossningen också. Och se om hon känner för det. Vi hoppas det. Hej då, Hanna.
Hej då.